Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 313 av Ångestpodden.
Hej!
Kör upp.
Från Stockholm tänkte jag säga, kolla det ut liksom. Stockholm calling.
Live from Stockholm.
Nej gud.
Ja, här är vi.
Ja men här är vi.
Ja.
Sofie, vill du berätta vad har hänt dig sen sist?
Sen förra veckan?
Ja.
Typ ingenting. Ja, vi fyller 6 år med podden.
Ja, vi gör ju det.
Ja, och det är sjukt.
Men det är sjukt.
Och det är lite så...
Jag sa ju måste, vår podd börjar förskola idag.
Ja, riktigt de parallellerna drar jag kanske inte. Men ja, det är ju liksom jättekul och sjukt och så. Men det är också lite så, Ja, vi fick ju aldrig fira på det sättet som vi tänkte. Och sen så blev det aldrig ett femårsfirande. Och då tänkte vi, nej men asch, vi får fira sex år istället. Men det blev det liksom inte så.
Det sa vi med på skämt typ i början.
Ja.
Jag kommer ihåg första gången du sa det. Du bara, vi får fira sex år, haha. Och jag bara, det var en bra sägning.
Ja. Alltså. Precis, nu blev det inte så heller. Liksom. Nej. Men ja, vad gör det om 100 år? Lite så. Lite där är jag.
Mm.
Det är bara jättekul att jag ens får... kan göra detta.
Ja.
Jag har faktiskt känt väldigt mycket tacksamhet.
Ja,
och det låter så jävla liksom pretentiöst.
Får jag säga, vet du vem som har inspirerat mig jättemycket?
Nej.
Elinor Lövgren. Hon gästade oss i ett av våra första avsnitt.
Ja, gud, jag var det var tidigt.
Jätte. Men då, alltså hon la ut häromdagen på sin Insta-story. Hon heter Elinor Lövgren.
Mm.
Så sa hon typ såhär, bara, jag är så tacksam för mitt jobb.
Mm.
Att jag styr över min egen tid. Att det är ni som följer mig, som ger mig möjlighet att göra det här. Att jag bara, alltså jag känner vartenda ord. Mm. Tacksamhet.
Jag typ så här, jag har känt liksom när man har typ träffat nya människor eller snackat med någon så bara, men vad gör du då annars, vad jobbar du med typ? Och jag bara inser att så här, det känns typ sjukt att jag kan säga att jag jobbar med det här, för det känns overkligt fortfarande.
Ja.
Alltså på den nivån, jag bara, ja, det känns alltid svårt att svara på den frågan, för så här, jag har en podd och jag kan leva på det, alltså. Ja.
Alltså what?
Ja. Det, ja, jag är jätteglad i alla fall över att ni lyssnar på podden och att jag får göra det här. Så det firar jag idag.
Mm.
Själv då?
Jag har varit igenom, alltså föregående helg har jag varit igenom en sån nostalgitripp.
Mm.
Jag har börjat inse att när jag är mycket ensam, då går jag till nostalgin.
Mm.
Om jag är med, säg att du och jag och Jossan, vår bästa kompis, har en kväll, vi kan peppa varandra, vi kan lyssna på så här partymusik, tänk när covid är över, vi ska festa, när jag och min kille kan vi tänka att vi ska resa dit, tänk hur mycket vi ska festa tillsammans utan er, när jag skämtar, nej men så här, tänk vad mycket kul vi ska göra.
Mm.
Men när jag är med mig själv, då har jag så svårt för framtiden.
Mm.
Så jag går tillbaka, dels för att det är en trygghet, men också, alltså det är ett självplågeri.
Ja, det är det.
Så nu har jag då senaste...
Det är ju ett självplågeri om man är som oss och tänker att så här, så bra som jag mådde där, eller så kul som jag hade där, kommer jag aldrig ha igen.
Ja, liksom... för den här föregående helg då, så jag var hemma själv hela lördagen och hela söndagen, inte kvällen, men så här, ja. Jag var jättemycket själv.
Mm.
Jag behövde sova mycket. Jag ville sova i kapp. Jag har haft en tid när jag sovit dåligt. Men just alltså, min nostalgi. Jag var 15 nu i helgen nämligen.
Mm.
Så jag har gjort slut med min första kille. Eller han har gjort slut med mig. Hade han gjort i lördags. Jag var så himla ledsen. Så helt plötsligt så satt jag och lyssnade på You're on my heart just like a tattoo med Jordan Sparks som släpptes 2008.
Mm.
Och jag var också i Växjö en hel del.
Ja.
Med gamla flammor. Och det är så, alltså det är så här, jag, hade jag känt igen dem på stan? Ja, på en sekund. Hade de känt igen mig? Jag vet
inte. Tvek! Det är verkligen så.
Men förstår du? Att så här, vad i helvete, jag i minnet där.
Ja.
Till slut sitter jag, för jag minns, jag hade som grej att när jag gick typ så här 7an, 8an, 9an, 1an på gymnasiet, när man använde MSN,
ja,
då brukade jag spara ner viktiga konversationer för att jag sen skulle kunna återberätta dem för dig och våra två bästa kompisar när man sen ringde.
Mm.
Och jag kanske inte ville vara inloggad, jag sparade ner skiten.
Mm.
Så jag har ju en uppsjö. Ja. Så där satt jag och läste, bara, alltså gud, ibland bara you go girl, ibland bara fy fan vad dum du var.
Men det är ju så hemskt när man känner sig så, för det här sjukt, för jag pratade också om det här i helgen. Just hur jag är en sån person att så här, om jag en gång har haft starka känslor för en person, det kan vara kärlekskänslor, vänskapskänslor, alltså när det har varit mycket känslor mellan mig och en person, för att så här, bara fy fan vilken människa det här är i mitt liv. De känslorna försvinner aldrig ur mitt system. Alltså jag kan inte, alltså det är klart som fan att jag kan bli besviken på människor, bli ledsen och få en annan bild av dem, men den känslan, den starka känslan jag en gång har haft, den kommer alltid vara kvar. Och min kompis då bara, men det är väl en jättefin egenskap att du är så, alltså tänk att du kan vara så liksom att hålla kvar vid sådana känslor. Mm, jag bara, fast det blir också så problematiskt när man känner att det inte är ömsesidigt. För jag mår så dåligt av
man
det.
Man känner sig liksom bedragen nästan.
Nej men fan vad dum jag känner mig, ja, som verkligen. Bara så här, varför skulle det här mötet mellan mig och min gamla bästa kompis från lågstadiet, ja, varför skulle det betyda så mycket egentligen? För mig betyder det jättemycket. Och så märker man att hon är så här trevligt att råkas. Alltså,
ja,
du vet.
Ja, jag fattar.
När man känner att det inte är ömsesidigt.
Ja. Men alltså jag vet inte, men just den här nostalgin, ja, det är så jobbigt. Mycket med Lisa Horn, mycket Lars Winnerbäck.
Alltså,
ja,
fattar du?
Mm.
Kärlek är ett brev skickat 1000 gånger.
Ja.
Som jag la ut då när jag blev dumpad första gången. Men det är också, ja, att så här, min ungdom, alltså jag ser ju att den rinner ifrån mig. Eller så här, ja, det har den redan ifrån, gjort.
Ja, men det gör den ju sätt. På alla också.
Ja, men jag, alltså jag har, det är mitt svåraste. Det är mitt svåraste i livet. Alltså fan, jag vill inte bli vuxen. Jag vill vara 21. Nej, jag vet inte vad, alltså 18, 21, 18,
ja,
alltså så.
Då.
Alltså jag mår så jävla dåligt av att jag inte är det. Alltså du vet så här. Och sen samtidigt så är jag skitglad för vad jag är idag. Alltså jag skulle inte vilja vara nykär igen, för jag vill vara med mig resten av mitt liv.
Mm.
Men det är ändå så här, fast va, jag kanske vill vara ung och bara hångla.
Fy fan, vilka jävla helansproblem.
Ja, alltså jag vet, men alltså fattar du?
Mm.
Det har gnagt. Och jag råkar också veta att en av de killarna, en av dem jag har nämnt nu liksom, som var bland mina första så pir i magen liksom,
ja,
hälsat mig.
Nej, det är det jag menar. Det är det jag menar.
Man bara, hur kan du inte hälsa?
Mm.
Alltså jag ska läxa upp om jag ser den personen någon gång.
Okej, ja, på tal om nostalgi kanske. Snygg övergång. Så gästas vi idag av Hanna Widerstedt. Och ni som är i alla fall i vår ålder eller runt omkring, födda 93, ni minns säkert Hanna från 2012 då hon startade sin blogg. Och sedan blev hon också, hon var med i Big Brother,
ja.
Det var jävla mycket blåsväder kring den här människan.
Hon var tillsammans med den, då kallade han sig för Jockeyboy,
Joakim Lundell.
Precis, och de liksom gjorde någon slags serie på YouTube, jag
ja, och det var ju, alltså finns det någon människa som typ har varit, kommit från ingenstans och varit lika kontroversiell? Jag tror typ inte det.
Nej, men typ inte.
Nej.
Alltså hon, igår sa jag till dig så här, men Hanna sa allt man inte fick säga och gjorde allt man inte fick göra.
Ja.
Och så var det ju verkligen.
Mm, och det var ju det hon också blev känd för.
Precis, och tänk att vi har med oss Hanna Widerstedt idag.
Yes.
Det tyckte jag var, jag sa träffa henne, jag var starstruck.
Ja, det var jag också.
För så här är det ju att efter att Hanna medverkade i Big Brother, hon blev den mest googlade personen 2012, hennes blogg var gigantisk, så drog hon till Berlin för att bli konstnär. Hon ville fly från det här i Sverige.
Ja.
Men det visade sig mycket svårare än vad hon hade trott. Så hon börjar strippa på olika strippbarer, vilket senare leder till att hon börjar sälja sex i Berlin.
Ja, så vi kommer prata om de här åren i Berlin helt enkelt och hur hon mår idag, hur livet ser ut liksom.
Ja, hon är aktuell med boken Till mina toskar, mitt liv på Berlins sexklubbar.
Finns att köpa överallt där man köper böcker.
Det är den vi utgår från, kan man säga.
Ja.
Vi rullar intervjun med Hanna Widerstedt.
Varsågoda! Hej Hanna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack.
Så falsett.
Tack. Tack.
Nej, men tack. Vi har ju sagt till dig här nu när du kom att liksom, vi minns ju dig från Big Brother. Du har liksom funnits i vårt medvetande så länge. Så det är så kul att du är här.
Ja, tack så mycket. Tack.
Men du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Den där frågan är alltid svår.
Ja, den är svår.
Ja, då måste man ju liksom tänka efter, så här, vem är jag? Bara vänta, jag måste tänka. Jag är Hanna. Jag är aktuell med boken Till mina torskar. Som, ja, jag är stolt över den. Men jag är väl den jag är. Alltså, det är så svårt att säga.
Men nästa fråga då. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag har ju GAD.
Mm.
Så jag tar ju paroxetin mot det. Så jag vet ju vad ångest är och ångest är väldigt gnagande och man liksom sitter där och det känns som man springer i cirklar runt sig själv fast man egentligen sitter helt stilla.
Mm.
Så ångest är väldigt, väldigt speciellt.
Mm. Har du vetat länge att du har GAD?
Ja, jag började medicineras mot det 2013.
Mm.
För jag hade ju ångest över precis allting.
Gud, jag har också GAD, så jag vet exakt.
Man säger GAD och inte GAD.
Man säger GAD.
Jag säger GAD.
Men det kan man ju också.
Ja,
alltså.
Ja men GAD. GAD är rätt. Men jag... Nu på äldre dagar har jag blivit liksom vän med min ångest.
Ja.
Jag kan ha dödsångest ibland. Alltså jag vaknar upp och typ dricker kaffe och bara, gud, jag kommer dö, 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 allting kommer ta slut. Och så har jag ångest i 4 timmar. Men jag tillåter mig själv att ha det, för jag pressar inte bort ångesten längre.
Mm.
Så liksom den får vara där och den får stanna där hur länge den vill.
Mm.
Så tänker jag.
Mm. Men om vi backar bandet lite till liksom innan du blev så här Hanna Widerstedt med hela, typ hela Sverige. Hur var din uppväxt? Hur var din barndom?
Den var nog som alla andras barndomar. Lite speciell. Jag fick ju en Asperger-diagnos när jag var 11.
Mm.
Som visade sig vara väldigt fel. Så jag hade ju en normal barndom. Bara det att jag gick på en specialskola för barn och ungdomar med Asperger-syndrom och just autism. Väldigt stabila föräldrar, men väldigt konstig uppväxt.
Mm.
Alltså jag har aldrig känt att jag passar in någonstans, för människor har alltid placerat mig i olika fack som jag inte känner igen mig i.
Mm.
Kände du så även när du fick din Asperger-diagnos, att så här, det här stämmer inte? Eller liksom, hur var skolan för dig?
Och det kändes direkt bara, det här är inte jag.
Mm.
Jag har varit alldeles för liksom dopaminsökande och kicksökande, och jag har ju bott lite överallt, olika bordeller, olika strippklubbar, sovit lite här och där, och det känns som att någon med Asperger inte riktigt hade klarat av det här huxflux-livet.
Mm.
Men jag gick i alla fall på Ingridskolan i, vad blir det, 7 år, och det bröt ner mig väldigt mycket, för personalen och pedagogerna, de pratade ju med mig som jag är dum i huvudet, typ, Hanna, du måste gå på rast nu i exakt 15 minuter. Och jag bara, men jag vet. Bara, vill du att vi påminner dig om 10 minuter att du måste på rast? Och jag bara, vad i helvete? Så, så jag varit ju tilltalad som att jag vore dum i huvudet varje dag.
Mm.
I 7 års tid, tror jag. 7 eller 6, jag kommer inte ihåg hur länge jag gick där. Men sen i alla fall när jag var 28 så gjorde jag en ny utredning, och då fick jag ju en annan diagnos som var ADHD.
Det är så sjukt bara att det ska ta så lång tid och liksom hitta rätt. Alltså, ja. Det kan ju förstöra så mycket att bli feldiagnostiserad, för att man kanske själv känner att man blir placerad i ett fack där man inte hör hemma liksom.
Ja, men precis.
Mm.
Så det var konstigt. Det var en lite konstig uppväxt.
Mm. Ja, jag förstår det. Men som 19-åring så började du jobba på Club Kino. Säger man så, Club Kino?
Ja, Club Kino.
Och det är en strippklubb i Stockholm. Hur hamnade du där?
Jag tror så här i efterhand att jag var så trött på Ingridskolan och liksom blev behandlad som jag är dum i huvudet. Liksom jag var 19 år, gick ett extra år på gymnasiet. 4 år istället för 3.
Mm.
Och jag kände bara att jag blev behandlad som en idiot varje dag. Jag måste göra någon form av revolution. Så då tänkte jag, ja, men bli strippa är jättebra. Då är man jättesexig och alla kommer titta på mig. Så det var ju ganska liksom, det var ganska sjukt, för jag jobbade ju liksom från 9 till 7 på morgonen på Kino. Och sen gick jag ju till skolan. Och folk bara, Hanna, var du glitter i ansiktet?
Nej.
Och då menar de ju allt smink jag hade tagit bort. Det var ju fortfarande glitter i ansiktet från när jag jobbade som strippa.
Ja. Men alltså, hur var liksom, alltså miljön på en sån klubb? Alltså som 19-åring, man är så ung, man är liksom så liten.
Ja. Alltså, jag var ju fascinerad. Alltså, folk gick ju runt nakna. Och det var ju konstigt också. Det kom snusgubbar in och satte sig liksom i sofforna och tittade på tjejerna när de dansade.
Mm.
Och jag vet inte, ett barn, jag skulle inte ens se sånt.
Nej,
nu i efterhand. Jag tyckte det var spännande då, för det var så förbjudet och så hemligt. Men nu i efterhand, jag förstår inte hur man kan anställa en 19-åring, 18-åring.
Nej, det är sjukt. Alltså fy fan. Men och så 2012 började du blogga, du lägger upp videos på, var det YouTube eller var det typ så här Videofime? Det fanns ju massa sådana olika sidor.
Ja,
där man
just det.
Ja.
YouTube. Ja. Jag kan inte säga YouTube.
Men du hade i alla fall väldigt kontroversiella åsikter. Du blev väldigt stor. Alltså vi minns ju dig som ja, vi sa innan vi började spela in. Vi följde dig slaviskt. Men alltså, varför gjorde du allt detta? Ville du bli känd? Eller liksom, vad var det som drev dig?
Jag var ju... Jag har ju två sidor. En är ju liksom konstnärs Hanna som vill göra revolution och vill förändra världen. Medan en andra Hanna, hon har ju bara ångest hela tiden och vill liksom vara själv 24-7. Så jag hade ju någon idé om att jag skulle göra parodier på YouTube. Jag hade ju manus till alla videos och sådär. Och jag tänkte, ja men jag tar så här lätta ämnen. Typ, ja jag hatar svenska killar.
Ja, den jag hatar svenska killar blev ju så stor.
Ja, och typ jag hatar, jag vill bara knulla så här lätta, provocerande saker. Om man kollar på videos när man ser ju att jag tittar typ till vänster hela tiden. För jag tittar ju på ett manus.
Ja.
Men jag ville väl göra någon form av parodi. Jag skulle inte säga konstprojekt. Alltså det låter ju helt sjukt. Det känner jag inte alls igen. Det är bara extremt. Men om man ser en 19-åring som vill kanske ha uppmärksamhet, göra någon form av revolution, inte riktigt förstår på sig själv och väldigt gränslös var jag då som 19-åring.
Mm.
Alltså jag hade inget konsekvenstänk. Så jag bara körde på och sen vart det jättestort och jag fattade ingenting. Och jag bara, jag som är så tråkig, nu vill folk titta på mig och de läser min blogg, bara wow.
Mm. Det var liksom en ny värld som öppnade sig på något
ja.
Sätt.
Mm. Och sen hörde Big Brother av sig och jag var i London då.
Alltså det var de som hörde av sig till dig?
Ja, de hörde av sig.
Ja.
Och jag var säkert hög, alkoholiserad. Jag var alltid det på den här tiden.
Mm.
Och så tackade jag ja till Big Brother, gick på casting och liksom var helt utspejsad på castingen och bara de bara wow, hon är helt perfekt, hon är helt freakad typ. Jag bara oh, whatever så här. Hostel i London är dyrt, jag kan vara på Big Brother istället.
Mm.
Och så hamnade jag i Big Brother och jag bara oh my god.
Mm. Men så det här var en tid som liksom kantades av, alltså skulle du säga att du hade ett missbruk?
Jag har alltid varit glad i droger.
Mm.
Tills jag fyllde 21 för att sluta ett färd. Alltid nyfiken på liksom sex och droger, alkohol. Så jag har alltid varit väldigt gränslös.
Mm.
Så att vara med i Big Brother, det brydde jag mig inte om. Jag har inte själv sett Big Brother. Jag vet noll. Hon Jessica, vad heter hon då? Från 2006.
Hon
vet jag vem det är.
Hon är blonda.
Mm.
Men sen vet jag inget mer. Så även där var jag liksom bara, men var med där, why not?
Mm.
Jag var väldigt obrydd skulle jag säga.
Mm. Ja. Mm. Ja, för liksom det känns som att det hände väldigt mycket för dig 2012. Du blir kastad till Big Brother, sen lämnar du huset. Du spelar in en reality show med Jockeyboy, du blir årets mest googlade person. Och sen blir du inbjuden till Nyhetsmorgon. Vad är det som händer där?
Jag kommer ihåg att de, alltså veckorna innan hade jag börjat bli jättekonstig.
Mm.
Jag hade svårt att titta människor i ögonen. Och jag var så här, typ, om jag tittar dig i ögonen nu.
Mm.
Jag bara, gud vad jobbigt. Jag fick så här hjärtklappning.
Mm.
Så jag satt ju inne på mitt rum mycket. För jag började få så här konstiga fobier. Och jag kände, om jag gick typ bara till Ica kunde jag bli jätteyr. Och typ känna som, jag kände som jag höll på att svimma. Och så här konstiga grejer höll på att hända. Och sömnproblem, hetsätning, jag gjorde allt möjligt. Jag var jättekonstig. Och sen då när jag ska in till Nyhetsmorgon, då kommer jag ihåg att man ska stå upp och prata. Och jag bara, men gud, måste jag stå upp? Jag kan inte stå upp, jag måste sitta ner, Men jag måste i alla fall stå upp och prata. Och redan där börjar det här liksom, lite hjärtdunkning. Mm. Och de på Nyhetsmorgon frågar mig saker. Och jag bara, gud, jag hör inte vad de säger. Vad sa du? Och så måste jag ha vatten, för det känns som halsen torkar ur. Hjärtat dunkar. Jag bara, gud, jag klarar inte det här, Och sen liksom bara kom ju panikångest. Och det var ju att det exploderade i hjärtat. Mm. Och jag kunde ju inte fokusera alls. Och jag bara, jag kan inte det här. Så vi fick ju avbryta den intervjun.
Mm.
Och då fick jag taxi hem. Och jag satt och tänkte bara, men gud, har jag fått psykos? Vad har hänt med mig? Varför blev det så här? Och sen efter det, då fick jag ju massa förväntansångest och jag var isolerad i ett halvår.
Mm.
Min mamma fick hämta mediciner åt mig på apoteket, jag kunde inte gå dit. Hon fick handla mat till mig, hon fick göra allting till mig, för mig.
Mm.
För jag kunde inte.
Mm.
Men då i alla fall, efter många oseriösa psykologer jag fick träffa, så började jag med KBT och paroxetin då.
Mm.
Och det funkade för mig. Paroxetin har jag tagit nu sedan 2013.
Mm.
Och det tycker jag, det hjälper väldigt mycket för mig. Alltså det dämpar det här liksom, katastroftänket och det här. Fast sen tar jag konserter nu också, så det börjar bli lite så här, jag kan fortfarande ha katastroftankar.
Mm.
Men det är bättre, men paroxetin lindrar ångesten skulle jag säga.
Mm. Mm. För du beskriver liksom i din bok att alltså det här liksom nyhetsmorgon och panikångestgrejen, att det blev på något sätt att det var efter det som allt sket sig. Och du blev väldigt isolerad, och du beskriver också det här med när det är så fint när din KBT-terapeut säger så här, men nu ska vi gå och handla, du ska gå in och köpa en banan, eller om det är ett äpple eller vad det är. Det är
banan,
så
banan.
Fint, ja. Men du bestämmer dig i alla fall för att flytta till Berlin. Mår du liksom, har du börjat må bättre där då liksom, så här, men nu ska jag, för du vill ju flytta till Berlin och leva på din konst. Hur liksom mår du och var är vi då i tiden liksom?
Jag var jätteglad. Alltså jag hade ju krigat bort min panikångest och jag var frisk sedan flera månader. Och då kände jag att oh wow, nu måste jag börja om på nytt. Jag har fått en ny chans. Jag har inte panikångest längre. Jag kan gå till ICA utan att ha ångest. Och då tänkte jag, men Berlin. Jag satt och googlade så här, Berlin, och såg alla bilder. Wow, dit vill jag åka. Då åkte jag dit, köpte en enkel biljett, betalade hostel 10 dagar. Så jag var väldigt glad när jag åkte till Berlin.
Mm.
Väldigt glad.
Men var det också någon, alltså ville du lämna Sverige för att du lite ville lämna liksom hela den här Hanna Widerstedt, alla visste vem du var här och vad du hade gjort i Big Brother och liksom.
Ja, alltså jag tyckte inte om det. Alltså jag är väldigt introvert. Så jag tycker inte om egentligen sånt här.
Nej.
Jag får ångest och jag tycker inte om folk känner igen mig och jag blir så här, typ låt mig vara. Men på något sätt vill jag börja om. Alltså jag var ju väldigt ung också.
Mm.
20 år, alltså det, då ska man ju inte ens vara känd eller vad det nu var. Då ska man ju vara ett barn.
Mm. Ja, man har ju fortfarande inte riktigt så här. Man har ju inte jättemycket konsekvenstänk som 20-åring heller. Det är ju väldigt lätt att så här, köpa en enkel biljett och bara, ja, nu ska jag leva på min konst. Alltså.
Ja.
Men vad händer när du kommer till Berlin?
Jag kommer ihåg att jag var väldigt glad. Alltså det var första gången på väldigt länge jag bara var så här, wow, jag är på den platsen jag vill vara.
Mm.
Jag är så lycklig, jag började få, jag hade börjat hitta vänner, börja skapa något form av liv där. Och jag har ju vuxit upp väldigt ensam i min ungdom. I och med att jag sattes då på en specialskola.
Mm.
Och inte fick något umgänge, inga kompisar och sådär. Så jag var ju väldigt ensam som ungdom.
Mm.
Och då för första gången på nästan hela mitt liv så hade jag vänner och jag hade ett socialt liv. Och jag var så himla kär i det att jag inte ville åka tillbaka fast pengarna började sina.
Mm.
Och då började jag bli desperat och jag började tänka, shit, jag har inga pengar, jag får inget jobb, jag kan inget tyska, vad fan ska jag göra? Och då efter många misslyckade försök med McDonald's, Burger King, whatever, så söker jag mig till första stripklubben.
Mm.
Och på den vägen var det.
Ja, som du säger, du sökte jobb på en stripklubb, men där, du är fortfarande fast bestämd att du inte ska sälja sex. Utan att du bara liksom ska strippa, dansa. Alltså hur är den miljön i liksom Berlin? Alltså skiljer det sig från när du liksom jobbade på strippklubb här i Stockholm? Eller hur, alltså hur ser miljön ut?
Alltså jag skulle säga att Sverige är väldigt stängt. Medan Berlin, Tyskland är väldigt öppet. Alltså du hittar alla möjliga nationaliteter i tyska strippklubbar. Och du ser mer variation. Du ser liksom tjejer med hallikar, tjejer med drogproblem, tjejer med alkoholproblem. tjejer som, jag vet inte, gillar uppmärksamhet. Du ser mer variation på kvinnorna som jobbar.
Mm.
Men alltså, i Sverige var det väldigt få tjejer och man ser direkt, okej, det här är svenska tjejer som är outsiders.
Mm.
Det var väldigt få invandrare.
Mm-hmm. Mm.
Så Berlin är väl mer den riktiga bilden av strippklubbar. Så där var det ju också, det är sjukt att se en tjej som liksom, hennes kille är i samma klubb och spelar på slottmaskinerna för hennes pengar.
Mm.
Alltså det är ju sjukt att se.
Mm.
Och att hon accepterar det. Det är väldigt konstigt.
Mm. Men sen plötsligt så, för i början så är det ju faktiskt så att du bara dansar och du dricker ju heller ingen alkohol, vilket du liksom är öppen med och så. Men plötsligt så har du sålt sex också. Varför tror du att det blir så?
Alltså om man sätter mig och en tjej som säljer sex, då tar ju 99% av männen hon som säljer sex.
Mm.
Tyvärr är det så många män fungerar.
Mm.
Och jag försökte ju tjäna pengar genom att bara dansa, och det går inget bra när liksom 90% av tjejerna säljer sex och jag inte gör det.
Mm.
Så jag tjänade knappt några pengar, jag snarare gick back på att jobba på rush hour. Taxi dit, taxi tillbaka, för jag hittade inte Berlin för det här taget.
Mm.
Så jag tog ju taxi överallt.
Mm.
Så då efter ett tag, liksom, jag har inga pengar och jag bara, men jag måste få in pengar. Och då träffade jag den här Dale då från Amerika. Och han är så jävla äcklig. För han ser ju på mig att jag dansar bara. Jag har sagt till honom, jag dansar bara. Och det han gör är att han förstår på något sätt att jag är desperat. Så han börjar ju liksom visa sedlar för mig. 100 euro för oralsex. Nej, 200, 300 för oralsex.
Mm.
Han tar ju inte ett nej första gången. Utan han försöker ju liksom... han försöker ju att jag ska säga ja.
Mm.
Och till slut landar vi på 500 euro. Och jag ser de där pengarna och jag bara, men gud, jag behöver de där pengarna så jävla mycket. Så då blir det okej, men du får gå ner på mig i 5 minuter. Men sen... finish liksom.
Mm.
Så det som händer då i människan är att det där var väldigt traumatiskt för mig.
Mm.
Så det som händer psykologiskt är att man liksom blockar det. Så efter kanske 5 dagar eller någonting, då kommer inte jag ihåg att det var så jobbigt att han gick ner på mig. Så då var det liksom, jag hade blockerat de här känslorna.
Mm.
Och jag fokuserade på att, oh wow, jag fick 5000 spänn för det där.
Mm.
Det var ju inte så farligt. Tyvärr fungerar människor ibland så.
Mm.
Så då var det ju lättare för mig också att fortsätta göra det. För jag såg snabba pengar, lite jobb.
Mm.
Och då var det lättare att göra om det.
Mm. Efter ungefär 1 år i Berlin så träffar du en kille på klubben som du blir kär i. Och du flyttar med honom till Österrike. Och det känns typ som att du där och då tänker, nu ordnar livet upp sig. Att det liksom var målet hela tiden. För alltså, du vill ju såklart inte leva som du gjorde i Berlin. Men vad händer då? Du bor i Österrike i 6 månader. Vad händer?
Han var ju spännande, tyckte jag. Han var ju äldre, elegant, och jag var liksom liten och dum i huvudet. men han visade sig ju vara väldigt aggressiv. Det blev ju också något så här liksom... sättet han pratade med mig, sättet han behandlade mig.
Mm.
Han såg ju inte att jag hade något värde. Han vet ju att jag plockade henne från strippklubben. Hon är inte värd någonting. Så förhållandet var väldigt... Jag blev väldigt nedvärderad varje dag. Och jag förstod inte hur en så snäll kille kunde förvandlas till det här.
Mm.
Så jag tänkte att men det är säkert mitt fel. För jag kan inte städa eller laga mat eller vad det nu han ville.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Jag skulle göra. Men han tyckte inte om mig. Han tyckte, han var inte nöjd med mig, så han skickade tillbaka mig till Berlin.
Mm. Och sen var du tillbaka i Berlin och liksom, ja, men tillbaka på klubbarna där du jobbade och så. Men sen 2017 så träffade du en till kille som ni blir liksom kära i varandra. Det känner man ju med när man läser att det var verkligen riktig kärlek. Och han vet ju heller inte om att du jobbar i prostitution. Men hur reagerar han när du till slut berättar?
Kristoff reagerade ju inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej. Att vår kärlekshistoria skulle vara. Utan han tyckte ju att det var helt okej. Okay. Och han var ju chockad över att jag tjänade så mycket pengar. Och istället för att be mig att sluta så bad han mig då att fortsätta. Vilket jag tyckte var väldigt konstigt. För jag tror ju att om man älskar någon, då vill man ju inte att den andra ska, eller att sin partner ska ligga med andra.
Nej.
Men under den här perioden var jag också väldigt, jag var väldigt nedbruten. Mm. Alltså Sebastian, min första partner, hade lämnat mig, skickat tillbaka mig som en produkt liksom.
Mm.
Och så träffade jag Kristoff, verkligen så här törstar efter kärlek.
Ja.
Och jag tänker bara, okej, men jag kan väl vara med honom. Han är okej med det jag gör, det är väl inte så farligt. Det är någon form av sjuk manipulation.
Mm.
Som jag inte alls förstod mig på.
Nej, men plus att man ju liksom då har du befunnit dig i den sjukt destruktiva miljön under år. Vi snackar inte så här några månader. Det är inte konstigt att man är så nedbruten att kommer det någon som ändå ger en bekräftelse, då är man liksom fine med väldigt mycket så länge man får bekräftelsen.
Ja, gud ja.
Mm.
Och jag tänker också hur saker alltså normaliseras.
Mm.
Alltså för en, för att man, ja, men man behandlas kanske illa, man är nedbruten och så förflyttas gränserna för vad som är okej.
Mm.
Men något som vi också tyckte var väldigt intressant, som vi tror att många, framförallt kvinnor, kan relatera till. Alltså just här när du är tillsammans med Kristus och så här, du shoppar ju väldigt mycket, vilket han också märker. Men varför tror du att du gör det? Alltså blir shoppingen som någon slags trygghet för dig?
Alltså jag var ju sån hycklare, för jag satt ju och betedde mig divigt på alla strippklubbar, för jag inte drack alkohol och jag inte tog droger. Så jag gick ju runt där och struppade runt mig och sa, ah, ni knarkare, ni alkoholister. Men det är inte jag, tittar på mig, jag är helt nykter.
Mm.
Men jag fick ju, alltså min drog blev ju shopping. Och jag märkte ju att när allting runt omkring mig var så jobbigt och jag kunde inte hantera känslor jag hade, då behövde jag min snuttefilt, och det var ju att spendera pengar.
Mm.
Så det blev ju en form av drog. Att okej, okay, jag har, jag vet inte, 5000 spänn i plånboken. Istället för att spara dem till framtiden så kändes det som att det brann i fickan.
Mm.
Alltså det brann, jag måste. Man vill ju inte att det ska brinna i fickan, man släcker ju elden. Så att släcka elden blev ju att spendera dem på skräp.
Mm. Ja, för vid den här tiden hade du också börjat åka på ganska mycket så här skottresor och så du tjänade ju liksom mycket pengar, men beskrev också i boken att du ändå alltid var liksom fattig som en kyrkrotta. Men hur såg du på framtiden? Alltså vad tänkte du om dig själv och framtiden där och då?
Jag tänkte väl att en vacker dag då ska jag spara pengar och då ska jag göra någonting fantastiskt.
Mm.
Men jag hade ju också någon form av känns att det kommer inte bli något bättre än det här. Bakom liksom all shopping, alla all tjohej och den glada Hanna, så fanns ju också en väldigt ledsen Hanna som kände att okej, men jag vet att jag kan strippa åtminstone tills jag är 45, så jag har väl lite tid på mig. Alltså jag kände att det inte fanns någon framtid för mig. Och jag accepterade det, för jag kände att i Sverige har jag absolut ingenting, och i Berlin har jag i alla fall någonting. Så jag accepterade att okej, jag kommer göra det här jobbet kanske tills jag dör, och det gjorde mig väldigt ledsen.
Men hade du kontakt med någon hemma i Sverige under den här tiden?
Ja, mina föräldrar, fast de jagar ju för vad jag jobbade med och sådär. Så annars inte. Ingen umgänge.
Vad sa du att du jobbade med?
Caféer, städare, McDonalds. Ja. Alltså så här ströjobb.
Ja. Men vi tänkte med, skulle du säga att det är stor skillnad på att jobba på en bordell eller åka på liksom eskortresor? Är det stor skillnad?
Ja, ja gud ja. Torskarna på en eskortresa, de har ju cash. Så de är ju mer eleganta. Alltså, de går runt där i sina Armani-kostymer och låtsas. Men de är också torskar. Medan bordellkunder, de är ju mer att det kommer någon, något tjohej liksom, som är fullt drogad. Och man bara, men hallå, du kan ju inte ens få upp den, för du är så jävla hög. Jag skulle säga att eskortkunder är mer, de försöker mer klass, medan bordellkunder är mer liksom, de bara kommer som de är.
Men även fast liksom Kristoffs kanske inte liksom reagerade som du hoppade, som du berättade vad du jobbade med och så, så tänker du ändå någonstans att så här, ja, men nu återigen är det som att du tänker att nu ska livet ordna upp sig. Han säger att han vill bilda familj med mig och liksom, ja, men du kan ändå se lite ljus på framtiden. Hur mår du liksom? Hur mår du här?
Jag har insett mycket om mig själv, alltså under bokens gång, att jag har alltid letat efter någon som kan rädda mig.
Precis.
Jag har ju sökt mig till Sebastian, han kanske kan rädda mig, eller Kristoff kanske kan rädda mig. Men man ska inte leta efter någon som kan rädda en, man måste rädda sig själv. Så jag har ju jobbat väldigt mycket med mig själv det senaste året. Ja, det finns inte så mycket annat att göra under corona.
Nej, alla får ta tag i sig själva.
Så det är väl det största liksom, som jag lärt mig. Att, när man skriver en bok, då går man igenom sig själv. Verkligen, typ, ah, vad kände du den dagen? Hur gick det till? Hur såg han ut? Vad tänkte du då? Varför gjorde du så? Och då blir det så här, men man börjar tänka efter, bara, varför gjorde jag så? Och varför tänkte jag så? Vad hände här? Varför då? Så det var ju en stor ansökan av mig själv att skriva boken. Och jag har sett att jag hela tiden letar efter någon som kan rädda mig. Men det är ju, det ska inte vara så.
Nej, men det är ju som att du inte har någon tro på att du kan rädda dig själv. Alltså när man läser om när du är där, så är det liksom som att du hela tiden, som du säger själv, väntar på att någon ska komma och rädda dig. För att du kan inte göra det själv. Det är liksom självförtroendet är ju på botten.
Ja, jag
gjorde
det.
Men sen blir du också gravid. Vad händer i ditt liv då?
Det var 2018. Det var precis efter Lyxfällan.
Ja, just det. För du var med i Lyx.
Jag kommer ihåg att jag såg ju att gravidstickan sa gravid. Och jag bara, men gud, hur kan det här gå till? Jag röker 2 paket cigaretter om dagen. Kristoff är alkoholist. Bara, hur ska det här gå? Men det var ju också, kändes som att det var mitt barn. Och jag kände sån liksom, man bara vet när det är ens barn. Och jag tror att än idag, jag kommer inte förlåta mig själv för att jag gjorde abort för Kristoff ville. Och det är klart jag straffar mig själv väldigt ofta för det, för jag tänker på henne väldigt ofta, hur hon hade vuxit upp, hur hon hade sett ut och hur hon hade varit. Men jag var också väldigt nerbruten, så om Kristoff sa någonting, då var det så det skulle vara.
För han var ganska säker på att säga, ja, du får göra abort, jag vill inte bli pappa. Eller liksom.
Han sa liksom att om du behåller barnet, då kommer jag göra slut med dig, du får ta hand om dig själv. Du kan inte bli mamma, för du är värdelös. Och jag, det är så sjukt sån här mentalt förnedrande förhållanden. Att man tror verkligen på det sin partner säger. Och man vill så gärna plisa honom hela tiden. Man vill göra så han blir så där kärleksfull som han var i början av förhållandet. Så man förstår inte bara varför han inte sov. Hur kan han bli så här? Det är säkert mitt fel att han är så här. För jag är jobbig eller jag är krävande eller jag är si och så. Så jag tänkte att okej, jag gör abort och kanske jag räddar vårt förhållande. Mm. Så det var ju så manipulerad på den här perioden också.
Mm.
Väldigt, väldigt mentalt förstörd.
Mm.
Hur var det att göra abort? Alltså hur blev närmsta tiden efter det?
Åh, gud. Jag kommer ihåg att jag blödde ju. Jag hade en sån blöja på mig och det blödde hela tiden. Mm. Och Kristoff var arg för att jag inte gick till jobbet. Mm. Så efter, ja, det var samma kväll när jag hade gjort abort. Mm. Så gick jag ju till jobbet. Med liksom en blöja på mig och bara blödde. Så jag satte på mig leggings och liksom hotpants. Så ingen skulle se att jag hade blöja på mig. Men den känslan var väldigt sjuk. Och jag kommer ihåg att under den här perioden, jag bara, men jag måste jobba. Jag kan inte vara lat, jag kan inte vila, det är inte så farligt. Jag kan visst jobba, Kristoff har rätt. Mm. Såna här förhållanden är jättefarliga.
Mm. Ja. Ja, för visst var det också så att han upptäckte ju att du shoppade väldigt mycket och såg ju då ett kryphål i att så här, jag ska rädda dig och din ekonomi. Så han var det ju som hade hand om dina pengar.
Mm.
Fick du någonsin se de pengarna?
Nej.
Nej.
En rolig grej var, jag har ju glömt bort det där, jag har gått vidare.
Mm.
Men efter jag lämnade Berlin, då hade han, jag hade ju såklart lämnat kvar kläder och väskor och allt möjligt. För det har jag alltid gjort när jag har flyttat.
Mm.
Och då finns en sida som heter eBay Kleinanzeigen. Det är som Tradera.
Mm. Mm.
Och allting jag hade lämnat kvar i hans lägenhet hade han lagt ut där och sålde. Och jag såg det och jag bara, men herregud, vad är det här?
Oh.
Jag bara, har försökt sälja min Hollister-tröja om ett hål i. Jag såg, vad fan? Good luck liksom.
Ja, verkligen. Men du skaffar en kanin också, Esther.
Precis.
Vad kommer hon att betyda för dig?
Hon blir liksom som mitt barn jag inte fick.
Mm.
Alltså Esther är väldigt rolig. Hon är så här självständig och sur på alla. Fast mot mig är hon trevlig. Hon är så här typ, hon är inte falsk. Hon visar vad hon tycker om det, om en direkt.
Ja.
Men hon blev ju som ett komplement för då mitt barn jag tog bort.
Mm.
Och då fick jag ju liksom utlopp. För jag hade så mycket kärlek inom mig. Jag ville ge det till någon. Och då fick jag ju ge det till en liten kanin. Så det, hon blev väldigt viktig för mig.
Mm.
Men i juni 2019 så har du liksom nått rock bottom, kan man säga. Och det har också spridits, rykten har spridits i Sverige om vad du gör i Berlin. Din kille beter sig jävligt illa, han slår dig och du har bestämt dig för att avsluta ditt liv. Vad är det som händer då?
Det som är väldigt intressant med när man blir självmordsbenägen är att man får ett sånt otroligt lugn inom sig. Man blir liksom att okej, det livet tar slut. Fan vad skönt. Så jag kommer ihåg att jag var väldigt glad samtidigt. Att jag hade bestämt mig att det här livet var inget bra liv, men nu är det över. Men jag kände ju också att anledningen till att jag inte ville leva längre var för att jag kände att okej, i Sverige finns det en flashback-tråd om mig, där det finns bilder på mig, folk skrattar åt mig, folk berättar vad man kan hitta mig på eskortsidor. Min partner slår mig, han har mina pengar. Jag är värdelös, jag är patetisk, jag är ful, jag är allting som är negativt. Jag hade ju också någon form av anorexia.
Mm.
Så jag åt ju knappt någonting. Jag tyckte att jag var tjock hela tiden. Jag tyckte att jag inte förtjänade mat. Så hela mitt liv då var liksom svart. Och då kändes det som en självklarhet att okej, men jag ska inte leva mer. Så jag super ner mig, tar lite sömntabletter eller hoppar ner från balkongen. Så jag var ju verkligen, jag har inte varit så där säker någon gång på att jag inte vill leva längre.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt läskigt att det kunde gå så långt. Men då när jag bestämt mig för att okej, men jag hoppar ner för balkongen, för det var det enda jag vågade. Då ser jag ju Esther och jag tänker, men gud, om jag dör nu, då kommer hon dö också, för Kristoff kommer ju ha ihjäl henne. Så det låter säkert så här klisché och larvigt. Men jag kunde liksom inte lämna henne i sticket.
Mm.
För nej, det är så sjukt.
Mm.
Men det är också väldigt, väldigt fint.
Ja, verkligen.
Så att hon liksom fick dig att så här, nej fan, jag ska vara kvar här.
Mm. Var kvar lite mer till. Så hon blev ju liksom push i rätt riktning.
Mm. Mm. Men du och Ester tar tåget tillbaka till Sverige. Hur, alltså, hur tar du det beslutet? Det är ändå så här, ja, den här flashback-tråden finns, ryktena har spridit sig och du är ju liksom ändå rädd för det på något sätt. Men vad är det som får dig att bara säga, jag får åka tillbaka?
Alltså jag var 28 år då och inga pengar, ingen framtidstro och jag bara, men gud, då kände jag att det här kan inte vara mitt liv.
Nej.
Det här, det kan inte vara så här. Ska jag fortsätta leva så här? Alltså det kändes direkt bara nej.
Mm.
Och strippklubbsägaren då på den här klubben jag jobbade på, han ville inte ha Ester heller, så jag var tvungen att kasta ut Ester om jag ville bo kvar i lägenheten då. Och då kände jag liksom, det var någon så här typ revy av mitt liv och jag bara, men gud, alltså, det här är inte okej, jag ska inte leva så här, det, här, det måste finnas något bättre än det här.
Mm.
Och då tänkte jag att ja, jag åker hem istället, alltså allt är bättre än där jag är just nu.
Mm.
Så att ta steget från det livet jag levt innan till att åka till Sverige, alltså det var helt sjukt. Men samtidigt var jag väldigt glad också. Alltså det kändes som att nu har det här kapitlet avslutats och nu, vad som än händer, så måste det vara bättre än det jag hade innan.
Mm. Mm. Men hur var det då att komma hem igen?
Oh, jag var väldigt mentalt utmattad. Alltså jag sov hela tiden. Och jag bara, aha. Alltså man tror ju att Sverige är fantastiskt och här är alla glada och alla får hjälp. Men jag fick ju ingen hjälp.
Mm.
Liksom jag ringde SOS och de bara, har du inneboende kontrakt då? Jag bara, va? Vad är det? Jag har inget sånt.
Mm.
Ja, men skaffa det då. Jag bara, men hur?
Hur gör man det?
Jag vill ha ekonomiskt bistånd. Och jag bara, men hur ska jag skaffa ett sånt när jag inte kan ordna det? Ja, du får lösa det. Och jag bara, jag var så trött också. Jag orkade inte ens tjafsa med dem. Så jag liksom bara la på. Jag bara, ha, inte där. Och arbetsförmedlingen bara, vad har du jobbat med då? Jag bara, strippa, haha. Och den här killen, han bara, haha, strippa är väl roligt, haha, men man kan inte skriva det på CV:t. Och jag bara, nej, jag orkar inte. Alltså det kändes som att man bara försökte få hjälp och hjälp och hjälp och det gick inte.
Nej.
Och sen är man så mentalt trött att man inte ens orkar säga sitt eget namn här.
Nej.
Så jag gav ju upp där och då började jag kamma istället. Mm. Det, alltså inom sexarbete, alltså sexarbete blir en trygghet. Där är jag ju mer trygg än att gå och söka jobb hos Arbetsförmedlingen.
Ja, precis.
För man orkar inte med reaktionerna, man orkar inte med alla samtal, man orkar inte efter 7 år liksom. Så då tänkte jag, men jag kammar väl. Och där kammade jag då. Och det är också bara, vad fan, varför då? Men det var vart så det blev.
Mm. Men för de som inte vet, alltså kamma, vad innebär det?
Virtuellt sex med webcam.
Ah,
okay. Mm. Camsex.
Mm. Nej, men jag tänker om jag lyssnar inte. Men vet ni, alltså då tänker jag så här, alltså vårt samhälle kan ju fan inte vara så dåligt fungerande så att det blir, alltså även fast det har varit en trygghet, men tänk att samhället inte kan hjälpa dig så att det, när du liksom har tagit dig ifrån, du har kämpat som en jävla livskämpe för att ta dig ur det här i Berlin, kommer hit men bara så här, får ingen hjälp, så får börja liksom med kamsjö. Alltså jag tycker det är så samhälleligt svek.
Ja, gud ja. Alltså jag loggade ju in där varje dag och det var sån sjuk känsla att jag måste kamma för att ha mat på bordet. Och jag, alltså männen via kamsidor, där är ju de riktigt sjuka männen.
Mm.
Där har de ju liksom pedofilfantasier, djursexfantasier. Någon idiot sa till mig att, åh, kan inte du skrika? Vad skulle Sandra säga? Och jag bara, vem är Sandra? Han bara, min sambo. Och jag bara, men herregud. Och han fingrade sig själv i rumpan och bad mig då säga, vad skulle Sandra säga?
Alltså, ja.
Och jag bara, men vad är det här liksom?
Men upplever du att de är liksom sjukare? Eller så här, att de tar ut sina fantasier med det för att de sitter bakom en skärm?
Ja,
liksom?
Gud ja. Ja, alltså de känner sig anonyma.
Mm.
Då, när de sitter och skriver där på sin laptop, då kan de ju skriva vad de vill. Det är ju en annan sak om jag träffar dem, då vågar de ju inte.
Nej, jag fattar.
Men där sitter de på sin skärm och bara, jag vill att du ska ha sex med en hund, jag vill att du ska suga av en häst, jag är nekrofil. Alltså de säger ju så sjuka saker. Och,
alltså, fy fan.
Och det blir ju normalt också för sexarbetaren. För man hör ju det här 500 gånger i veckan.
Ja.
Så man bryr sig ju inte till slut.
Nu blir det, nej, så här att man bara, där var en och en. Där var en och en. Alltså.
Ja, ja, ja. Och man blir så här, aha, där var en nekrofil. Bara kul för han.
Ja.
Och, fast det värsta är ju pedofilerna. Alltså de är ju riktigt äckliga. Jag önskar man kunde polisanmäla dem. Eller att polisen skulle ta sånt här på större allvar.
Mm.
För jag har ju hört män som bara, jag är barnvakt nu åt min dotters kompis.
Oh, fy
fan. Oh! Och då liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna anmäla honom. För jag vet ju inte vad han heter. Jag vet vad han heter på Kik eller Skype. Men mer vet jag ju inte.
Nej.
Så det där är ju skandal.
Men det här är ju liksom inte ens speciellt länge sedan. För ungefär ett år sedan, så då bestämmer du dig för att så här, ja, men jag berättar om mina år i Berlin. Det skrevs en jättestor artikel om dig i Expressen. Det blev liksom löp på det. Det var ju också någon annan från SVT, va, som höll på att göra en dokumentär om dig.
Ja.
Det var liksom, ja, men det kom upp till ytan helt enkelt. Hur vågade du? Eller vad var det som fick dig att bestämma dig för att berätta?
Jag kände ju att jag var trött på alla flashback-rykten och det på nätet, folk skriver, alltså det var ju mycket på nätet, rykten då som var sanna såklart. Och jag kände ju att jag ville berätta hur det verkligen är. Så då tänkte jag att okej, det står redan på nätet, då kan väl jag lika gärna säga själv.
Mm.
För jag vet min egen historia, inte någon liksom incel på flashback.
Mm, precis.
Så det var ju mitt första steg att bli vän med mig själv.
Mm.
För ju mer jag sitter och ljuger om vad jag gör och vad jag gjort, ju mer förnekar jag mig själv.
Mm.
Och jag tror inte man kommer långt på det. Att vara ärlig mot sig själv, med sig själv, mot andra. Jag idag är mycket, mycket mer stabilare och mycket mer glad och tacksam än jag var för ett år sedan.
Mm.
Så när jag började berätta för alla vad jag gjort, så möttes jag av massa kärlek och stöttning och allt möjligt, och då blir jag väldigt glad och tacksam att jag vågade göra det här.
Mm. Ja. Men alltså, jag tänker bara, alltså, vad har du liksom för syn på män? För jag tappar ju all tro när jag gör sånt här. Alltså, jag tänker så här, fy fan.
Det som är lite sjuka är att jag hade ju det svåraste för mig. Jag satt på Tinder, jag bara, ska hitta en kille, jag ska på dejt. Så kommer något mongo. Oj gud, förlåt. Någon man. Och han bara, vill du ses? Och jag tänker direkt på, han kanske kan skicka pengar till mig. Ja. Jag hade ju det mindsetet att män var, de var bra för att skicka pengar.
Mm.
Och det blir ju automatiskt så när man liksom jobbat i 7 år med att försöka få så mycket pengar som möjligt av män. Så när jag då välkom till Sverige och skulle prova Tinder, då vill jag ju bara att de ska swisha mig cash hela tiden. Så jag bara, men gud, det här går inte. Så det mindsetet är, det låter säkert jätteroligt, men det var ju också jobbigt, för det hindrar ju mig från att hitta en normal kille.
Mm.
Man kan ju inte liksom gå och dejta någon kille och bara, kan du ge mig pengar?
Nej. Var det svårt att släppa det? För det var ju liksom ett mönster som du hade hamnat i efter liksom de här åren i Berlin. Var det svårt att släppa taget om det?
Ja, ja, gud ja. Gud, ja. När jag träffade min nuvarande sambo, eller nuvarande, min sambo.
Mm.
Jag hoppas han är för alltid sambo.
Ja.
Han, vilket jag lärde ju mig en hel del om att vara som okej med min kropp till exempel. Om han, jag vet inte, smeker min arm, så bara, är det okej?
Mm.
Jag bara, men det är väl klart som fan, det är okej, du tar mig på armen. Och han bara, men är det okej? Känns det okej? Och då började jag inse, men gud, jag kan säga nej om någon tar på mig.
Mm.
Det är också väldigt viktigt att man jobbar på efter sexarbete, för där är ju din kropp på något sätt något som alla får tillgång till, bara de betalar.
Mm.
Men man får kämpa väldigt mycket med det där.
Mm.
Att se sig själv som en individ och att man får säga nej. Och alla har inte rätt till din kropp.
Jag skulle du säga att det har varit det svåraste nu efteråt? Eller vad har liksom varit svårast att så här bearbeta efter de här åren i Berlin?
Jag tänker att det svåraste är det här mindsetet att man inte är på klubben längre. Att nu är jag i Sverige och här fungerar inte si eller så. det har ju varit läskigt också. Men samtidigt är det väldigt spännande att börja om.
Mm.
Och träffa människor som inte är liksom pimpar, bordellmammor, sexarbetare, strippor. Att få träffa en annan typ av människor. För jag har ju inte träffat normala människor på flera år.
Nej.
Men jag tycker det är väldigt spännande att börja leva på nytt. Mm. Jag vet inte hur man ska säga. Mm. Men det är coolt.
Mm. Men du har ju också fått så otroligt fin respons, eller så från tjejer som har hört av sig till dig som har varit i samma sits eller som befinner sig i den sitsen. Alltså, hur har det varit att få sådana meddelanden?
Jag känner mig typ hedrad.
Mm.
Så här, typ shit, de skriver till mig och de ser att jag kan vara en trygghet för dem.
Mm.
Och det känns jättehäftigt. Det blir så här att livet får ännu en mening.
Mm.
För jag blir jätteglad om någon skriver till mig på Instagram liksom,
mm.
att de behöver hjälp, och jag skriver ju tillbaka i den mån jag kan.
Mm.
Men det är alltid skönt att skriva till någon som vet hur det är.
Ja, exakt. Precis.
Så jag finns där.
Mm. Mm. Ja, men och just nu så pratar man ju också väldigt mycket om så här, ja, men det kanske framförallt är det här OnlyFans, där man liksom kan då lägga ut bilder på sig själv eller filmer och så, och då är det liksom sexchatter och så, vilket ju då ibland kan framställas som så här lättförtjänta pengar för kanske framförallt tjejer då. Alltså, vad tänker du kring hela den kulturen som det på något sätt har blivit? Det är liksom ingenting längre att lägga ut en nakenbild på sig själv, och kan man dessutom då tjäna pengar på det, så ser kanske många att det är så här, ah, men vad fan, jag gör det liksom.
Ja, alltså jag vet att många stripper nu under corona, de kör OnlyFans, mm. för alla klubbar är stängda. Men det jag känner med det här är ju liksom, okej, okay, du tjänar lite, man tjänar inga stora pengar på det, sånt där. Alltså, det är för många tjejer som vill, och män, de har ju så jävla snåla. De vill inte betala. Så mm. det finns inga stora pengar där att tjäna. Och visst, det kanske är häftigt att någon vill betala för bilder på en naken, men alltså, han vill ju bara runka. Alltså, nej. Mm.
Det är inte värt det.
Nej, alltså det är priset man får betala för sånt där. Man kommer få ett sånt mindset jag hade, att ens kropp är en pengamaskin, mm. och pengar är nice och jag ska tjäna massa pengar. Men att jobba bort det sen, det är ett jävla jobb.
Mm.
Ja, så nej, alltså OnlyFans tycker inte jag, det är inte värt det.
Nej.
Okej, men då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig i ditt liv liksom?
Jag inspireras mycket av olika saker.
Mm.
Nu har jag en period av, jag bara älskar att måla. Jag tar ju konserta, och nu låter det som jag är värsta knarkaren, men
nej,
jag tar konserta och det är fett nice. Men det jag märkt med konserta, alltså Hanna utan konserta är väldigt så här, typ ofokuserad och fattar ingenting och typ springer omkring och är förvirrad, alltså ADHD. Men när jag då tar konserta, då har jag ju för första gången i mitt liv, alltså 29 år, liksom jag kan måla en tavla och jag är så sjukt fokuserad. Och det är så häftigt att det kan vara så att jag har haft det här inre fokuset i mig. Jag behövde bara en liten push.
Mm, mm.
Att det skulle verkligen bli fullt fokus. Så det är väldigt roligt att måla just nu.
Mm.
Jag bara längtar att gå hem och, jag vet inte, gå och köpa en massa olika färger på Panduro eller vad jag nu ska.
Mm.
Och bara gå hem och måla. Alltså det är både frid, terapi. Och det är liksom det jag älskar att göra.
Mm. Oh, wow.
Tack så jättemycket för att du vill läsa Ångestpodden. Och tack för din otroliga bok också. Ja, jag tror den kommer göra så stor skillnad.
Tack.
Ett ord som jag känner efter intervjun. Mm. Jag sa nog detta direkt till dig. Att Hanna är så öppenhjärtlig.
Mm. Och alltså, när man läser boken, det är ju... Det har ju inte sparats på mycket detaljer. Det är det är liksom grov läsning, säger jag med citationstecken. Men ändå på något sätt, inte, jag vill inte använda ordet lättsmält, men det går ändå att ta det till sig.
Mm.
Och det är ju bara så, som vi har sagt i alla våra avsnitt om prostitution och sexhandel, liksom, det är ju sjukt att efterfrågan finns.
Ja, alltså min bild av män krackelerar mer och mer. Alltså män som grupp,
det här. Ja.
Män som grupp för mig är, alltså ondskefull låter väldigt hårt.
Mm.
Men ja.
Mm. Det är ju samtidigt det närmaste ordet man kan komma på, typ.
Kaninen Ester då?
Ja.
Jag fattar med att, som Hanna sa, att hon blir på något sätt det här substitutet till barnet som, precis, hon tvingas ta bort.
Ja, för att liksom, att tvingas till en abort, alltså känslorna kring barnet försvinner ju inte, alltså du blir ju fylld med så mycket kärlek, så kärleken måste ju få bli placerad någon annanstans liksom. Och det går ju inte att placera den på en partner som är liksom våldsam och helt drogad.
Nej men exakt.
Ja, tack så jättemycket Hanna för att du ville gästa Ångestpodden, tack för din fantastiska bok och för att du är den du är.
Ja, till alla mina toskar som sagt.
Yes.
Du har lyssnat på Ångestpodden med Hanna Widerstedt.
Och Ida Åkerstrand och Sofie Hallberg bakom mickarna.
Stort tack hörni för att ni lyssnar och prenumererar i podcastappen. Det får ni gärna göra om ni inte gör det. Vi är så tacksamma. Tack för de här 6 åren. Nu blir det 6 år till!
Och nästa vecka kommer poddserien om sekter. Hej då!
Vilket liv! Hej då! Tack!
Podplay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.